السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحمد لله vi återupptar idag lektionerna i förklaringen på boken Riyad al-Salihin av Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Och den här boken, mashallah, Riyad al-Salihin, är bland de bästa böcker. Om du ska ha ett litet muslimskt bibliotek hemma, så ska du självklart ha Koranen, någon tafsir, och ska du ha någon hadithbok eller någon bok som samlar de flesta grenar av kunskap, så ska du ha den här boken. Och den heter ju Riyad al-Salihin, de rättfärdigas trädgård. Och som Sheikh Uthaymeen säger, att den är sannoliken de rättfärdigas trädgård, där det finns frukter av alla kunskaper. Ja, det finns frukter i denna bok av alla sorters kunskaper. Så det är verkligen en bok som man kan läsa, studera, memorera. En bok som mashallah innehåller väldigt mycket kunskap och väldigt enkel. Och det är också den boken som vi här i Stockholm har gått igenom längst tid. Den längsta serien, den nu är snart 130 stycken lektioner, mashallah. Och trots det har vi bara kommit till nästan halva boken ungefär. Men alhamdulillah, det finns så mycket skär i den här boken. Och vi stannade i våras vid kapitlerna om döden och hur man ska behandla en person som ligger på dödsbädden, vad är det man ska tänka på och så vidare. Och vi kommer idag, inshallah, att fortsätta därifrån. Jag vill också, innan vi påbörjar, nämna att när man förklarar hadither och koranverser, så kan man säga att det kanske kan delas upp i två kategorier. Ibland kanske ni hör en person förklara en hadith i en hel föreläsning. Eller hur? En hadith, en hel föreläsning. Sitter han och pratar om olika nyttor, förgreningar, olika undantag, olika förklaringar och så vidare. För att hadisen kanske har väldigt stort och viktigt grundläggande budskap, och den behöver mycket förklaring. Eller att den kanske kan framstå som otydlig för en person som inte är så insatt, och då behöver den förklaras. Och sen har vi de texter som är mycket enklare. Yani, när du hör hadithen, den översätts, den talar för sig själv. Du förstår den direkt, kunskapen, budskapet går in. Och du behöver kanske bara någon enkel ta'liq, någon enkel kommentar på hadithen. Hänger ni med? Och det är också den menhajen, det tillvägagångssättet som många av våra ulema, som Sheikh ibn Baz rahimahullah, hade när han gick igenom böcker. Att om hadithen var tydlig, så läste man bara den. Och sen nästa, och sen nästa, och nästa hadith. Och därför finner jag att hans förklaring på böckerna är väldigt kort. För att han tycker att texterna talar för sig själva, och folk förstår vad texterna innebär. Och man ska inte göra dem mer komplicerade än vad de är. De är enkla, varför ska jag komma och göra dem komplicerade för? Taib. Och just de här haditherna som vi tänkte gå igenom idag, de är ganska tydliga. Och kanske har enkla budskap. Så inshallah, vi kommer förklara lite kort bara dagens hadither, bi'idhnillahi ta'ala. Och vi har kommit fram till kapitel 152. Och där så säger författaren kapitlet vad man säger vid den döda. Och då man säger, vad man säger hos en person som förlorat någon, genom en person har dött. Och vad den som förlorat någon säger, genom två saker. Vad säger du till den som förlorat någon? Och vad säger personen som förlorat någon själv? Det finns vissa saker som är rekommenderade att säga, och vissa saker som är förbjudna att säga. Okej. Och han nämnde där hadith Salama radiyallahu anha, där hon säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger att om ni kommer eller närvarar vid en sjuk person eller en person som ligger på dödsbädden eller har dött, faqulu khayran, så ska ni säga gott. För al-malaika, änglarna säger amin på det som ni säger, yani eran dua. Och så sa hon, när hennes man Abu Salama dog radiyallahu anhu, så kom hon till profeten alayhi salatu wassalam Och hon sa, ja Rasulullah, min man Abu Salama har gått iväg, alltså han har dött. Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam, säg, Allahumma gfirli wa lahu, och Allah förlåt mig och honom. Wa'aqibni minhu uqba hasana, och ersätt mig istället för honom med någonting bättre eller någonting gott. Och då så sa hon att Allah gav mig istället någonting bättre än honom. Hon gav, Allah gav mig Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och denna hadith är muslim. Yani hennes man dog, Abu Salama, som var bland de bästa av sahaba. Och då fick hon lära sig denna dua, att ja Allah, ge mig någonting bättre. Och i vissa hadither hon tänker för sig själv, vem är bättre än Abu Salama? Det finns ingen typ. Men subhanallah, hon fick Rasulullah alaihi salatu wasalam, som är den bästa av de bästa. Mashallah. Vi lär oss också av hadithen en väldigt viktig sak, och det är att när man kommer till en person som kanske ligger på dödsbädden, så ska man bara säga bra saker. Man ska inte bara säga, åh Allah straffa mig, och Allah, en massa dua som kanske inte är så positiv när man är i det här chocktillståndet. Kanske man säger ibland opassande saker. Du håller på att förlora någon kär. Varför? För att änglarna är där och de säger amin på allting som du säger. Så det är väldigt stor chans att din dua blir besvarad. Så gör den inte besvarad med någonting negativt, utan säg någonting positivt hela tiden. Dua, och Allah förlåt honom, Allah tar hans liv i bästa tillstånd, Allah ger honom de högsta nivåer, Allah förlåt oss alla, och så vidare. Ja. Han nämner också hadithen där också från Umm Salama, där hon sa att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att det finns ingen person som drabbas av en musiba, en motgång, och sen säger inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ujurni fi musibati wakhluf li khayran minha illa ajrahu Allahu ta'ala fi musibatihi wa akhlafa lahu khayran minha. Naam. Umm Salama sa att profeten alayhi salatu wasalam sa att om en tjänare, en muslim, drabbas av en motgång och säger inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, det är från Allah vi kommer, yani Allah har skapat oss och vi ska tillbaka till honom, yani i nästa liv, och Allah ersätt eller kompensera min musiba, min motgång, och ersätt mig med någonting bättre än det jag förlorat. Om du säger detta kommer Allah att ersätta dig med någonting bättre i din motgång, och Allah kommer att belöna dig för din motgång. Och då så sa hon att när min man Abu Salama dog, så sa hon så som profeten alaihissalam hade sagt, och Allah gav mig någonting bättre än honom, han gav mig Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, här finns också en viktig sak, en sak som man kan säga när man drabbas av en motgång. Och det är det som Allah azza wa jalla nämner i Koranen i surat al-Baqarah. Då Allah azza wa jalla säger att de som drabbas av en motgång, qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Den här duan säger man om man drabbas av någonting dåligt, någonting som väldigt negativt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Och vad händer då? Ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma. Allah säger att det är de som kommer att få nåd och välsignelser från Allah, subhanallah. Wa ulaika hum al-muhtadun. Och det är de som är rätt vägledda. Och det här är ibland enkelt att prata om, vad man ska säga när man drabbas av en motgång. Men de flesta människor kanske kan det här i teorin, men när det kommer till praktiken och de kanske förlorar någon och det är en olycka, någon katastrof händer, då säger de opassande och förbjudna saker. Och sen man säger, men du ska säga så här, ja jag vet. Men han är borta, han kan inte kontrollera sin ilska. Och det är stundens hetta, det är viktigt att säga rätt saker. Inte att säga dem senare, att vara efterklok. Utan vem är den starka människan i islam? Det är den som kan kontrollera sin ilska. Inte den som brottar ner folk och slår ner folk. Det är inte den starka människan. Den starka människan är den som i stundens hetta kan kontrollera och lägga band på sin ilska. Kunna vara sansad. kunna vara lugn och endast säga det som gör Allah Azza wa Jal nöjd. Och vad är det då som händer? Du drabbas av en motgång, du förlorar någonting eller någon som du älskar. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Och Allah ger mig någonting bättre. Du kommer att belönas och du kommer att få någonting bättre. Till skillnad från den som börjar att svära och säga fula ord. Och vissa till och med säger, ifrågasätter Allah. Ja Allah, varför tog du hans liv? Det här var inte rättvist och så vidare. A'udhu billah. Då får man synd på sig. Enorm synd, du får ingen belöning. Och du ersätts kanske inte med någonting bättre. Nej. Det berättas också från Abu Musa radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa att om en person förlorar sitt barn så kommer Allah att säga till hans änglar, tog ni min tjänares barn? Och de kommer att säga ja. Och då så kommer Allah att säga, tog ni hans ögonsten? Yani det som han verkligen älskade. Och de kommer att säga ja. Och då så kommer Allah att säga, vad sa min tjänare för någonting? Och då säger änglarna, han prisade dig, hamidak. Och han sa, wastarja. Han sa, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala till änglarna, bygg till honom ett hus i paradiset och kalla det för Baitul Hamd. Det är tacksamhetens hus. Och den är hadithen i Tirmidhi och den är hasan. Mashallah. Att förlora ett barn är säkert bland de svåraste saker en person kan genomgå i detta liv. Det vanliga är att man dör innan sina barn. Så att förlora ens barn är väldigt sorgligt. Men subhanallah, den här personen förlorar sitt barn, det är qaddar Allah. Det är någonting som Allah har bestämt. Allah bestämmer bara vad som är bra. Så den här personen, han har en martaba, han har en nivå som är utöver det som är rekommenderat. Det som är rekommenderat är att ha tålamod. Säg, yani, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, ha tålamod. Men den här personen inte bara har tålamod, han är nöjd. Så, alhamdulillah. Yani, khalas, det här är en jättesvår nivå när det kommer till att acceptera motgångar i livet. Vissa, som vi sa, de blir arga. Vissa, de accepterar, säger khalas. Det här är ödet, qadr Allah wa ma sha fa'al. Och vissa till och med vet att det här är någonting som är bättre för mig och säger alhamdulillah ala kulli hal. Vi tackar Allah i alla tillstånd. Och då får han då den här enorma belöningen att han får ett speciellt hus i paradiset. Jag vet inte om ni minns, men vi har sagt när det nämns i hadither hus i paradiset, vad menas då? Ett hus, en liten villa, eller vad menas? Ett slott, precis. Det finns inga små hus i paradiset, utan alla hus i paradiset är enorma. Gärna tusentals kvadratmeter stora med hundratals dörrar byggda av guld och silver och diamanter och allt vad man kan föreställa sig. Så han över allt vad man kan föreställa sig. Så han får då ett speciellt hus i Jannah som heter Baitul Hamd. Och här nämner Sheikh Ibn Uthaymeen att profeten a.s. om han drabbades som en motgång så brukade han säga alhamdulillahi ala kulli hal. Tackar Allah i alla situationer. Det är vad som än händer, alhamdulillahi ala kulli hal. Och det är ett väldigt bra svar. Du drabbas av en motgång, du blir av med jobbet, du förlorar pengar, du skiljer dig. Någonting, alhamdulillahi ala kulli hal. Tayyib. Och om han fick någonting gott så brukade då profeten a.s. säga alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Vi tackar honom, Allah, prisar honom som fullbordar salihat. Gärna de goda och bästa av saker. Så kom ihåg dessa två. Om du drabbas av en motgång, då ska du säga vad? Alhamdulillahi ala kulli hal. Och om du får någonting gott, så säger du alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Lite längre, men en dua som är värd att lära sig. Kan du det? Ja. Inshallah måste lära dig. Och ni alla måste lära dig. Alhamdulillah. Alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Yani Allah är den som förverkligar och fullbordar de goda sakerna. Han nämner sen hadith Abi Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wasalam sa att Allah ta'ala säger, min tjänare, min troende tjänare har en belöning hos mig om jag tar hans kära, yani safiyuhu, hans älskade från ahlid dunya i detta liv och sen har ihtisab, yani förväntar sig belöning, så kommer han att få paradiset. Och denna hadith finns i Bukhari. Och den är liknande. Att om du förlorar någon kär, och då nämner här ulema safiyuhu, yani det kan vara hans fru, det kan vara hans barn, det kan vara hans bror, det kan vara hans föräldrar. Men man har ihtisab. Ihtisab betyder att man förväntar sig belöning från Allah. Khalas, du har as-sabr och el-ihtisab. Khalas, jag har tålamod, säger alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Då kommer du inshallah ta'ala att belönas av Allah subhanahu wa ta'ala. Med vad? Paradiset. Du får paradiset för att du har tålamod i denna motgång. Han berättar också hadithen från Osama bin Zaid radiyallahu anhuma, där han säger att en av profetens döttrar alaihi salatu wassalam skickade efter profeten alaihi salatu wassalam och informerade honom att ett av hennes barn var på väg att dö. Yani profetens barnbarn alaihi salatu wassalam var på väg att dö. Och då så säger profeten alaihi salatu wassalam, gå tillbaka till henne och säg till henne, inna lillahi ma akhada wa lahu ma a'ta. Till Allah tillhör det han givit och det han tar. Wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Och allt och alla har en bestämd tid hos Allah. Och beordra henne, säg till henne att vara tålmodig och att vänta på belöning. Till slutet på hadithen. Och denna hadithen är i Bukhari och i Muslim. Och den här, det kallas för ta'ziyah. Yani vad man säger vid då en person drabbats av en motgång. Om en person förlorat någon, då är det här som Sheikh Ibn Uthaymin nämner det bästa du kan säga till personen. Vet ibland folk säger så här, a'adam Allahu ajrak och khair insha'Allah. Yani man kan säga, generellt kan man säga vad som helst som är tröstande och tryggande för personen, så länge det är inom islams ramar. Men det bästa du kan säga till någon som förlorat en person som de håller kär är denna dua. Och som han Allah, om man egentligen reflekterar här, han säger då, inna lillahi ta'ala ma akhada wa lahu ma ata. Till Allah tillhör vad han givit och vad han tar. Det barn du förlorar, vem var det som gav det barnet? Allah. Kan vi klandra Allah för att han tar tillbaka vad som är hans? Nej, det kan vi inte. Vi accepterar. Och därför en gång det var en av sahabas kvinnor som, jag tror också det var Umm Salama, hon hade förlorat en son medan hennes man var bortrest. Nyfött barn och han kom hem, han ville se barnet och så vidare. Men hon sa till honom, för att inte chocka honom, att han förlorat sitt barn. Så säger hon, vad skulle du säga om en person lånat ut någonting till grannen? Och sen kommer grannen och vill ha tillbaka den här saken. Skulle vi klandra grannen? Skulle vi säga att han har gjort någonting fel? Han lånar ut någonting och sen säger han att han vill tillbaka det. Har han gjort någonting fel? Nej, så han säger nej. Och då så sa hon, ha tålamod, du har förlorat din son. Alltså, en väldigt klipsk och smart kvinna. Hon förberedde hennes man psykiskt på den här motgången som drabbat dem. Och sen också, wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Att allting har en bestämd tid hos Allah Azza wa Jalla. Och den här tiden går inte att ändra på. Likulli ajalin kitab. Allah säger att allting har en skriven tid. Det står redan i Lawh al-Mahfud, ödets bok, när varje människa kommer att dö. Vi kommer inte dö en sekund innan och inte heller en sekund efter. Och när döden kommer kan du inte neka den. Du kan inte säga kom tillbaka senare. Utan varje person har sin bestämda tid. Och det här var barnets bestämda tid. Alla tog barnet i rätt tid. Och också en annan sak. Vi läser ibland när någon dör ung. Då så säger de typ Allah tog hans liv för tidigt. Kan man säga så? Nej. Han tog hans liv ung. Nej. Men inte för tidigt. Finns inte för tidigt. Utan han tog hans liv då Allah hade bestämt att han skulle dö. Så är det. Tayyib. En annan, nästa kapitel. Kapitlet att det är tillåtet att gråta då någon har dött, men utan niyaha. Och niyaha på svenska är, heter jämmer. namn. Jämmer, att man jämrar sig. Man skriker och gråter när någon har dött. Och kanske säger opassande saker och så vidare. Det här är haram i islam. Men att gråta generellt är tillåtet. Ja. Och Ibn Nawawi nämner här, i förordet här, att de hadither som nämner att man inte ska gråta när någon har dött, eller att den döda personen straffas för att folk gråter för honom, vad som menas med det är att det är tillgjort. Att han säger, när jag dör så vill jag att ni samlas och ni alla står och gråter och ni läser vackra saker om mig, tillgjort gärna. Det här är haram islam. Det här är niyaha. Men naturlig sorg är tillåtet, som ni inshallah kommer att höra i haditherna. Det berättas från Ibn Umar radiyallahu anhuma att Rasulullah alayhi salatu wassalam besökte Sa'd ibn Ubada. Och han hade med sig Abdurrahman bin Auf och Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhum och Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhum ajma'in. Och då började profeten alayhi salatu wassalam och gråta. Och när folk såg honom gråta, så började de också att gråta. Och då så sa han, faqala ala tasma'una inna Allah la yu'adibu bi dam'i al-'ayn wa la bi huzni al-qalb. Lyssna på mig. Allah straffar inte någon på grund av tårarna i ögat eller hjärtats sorg, utan han namn, walakin yu'adibu bi hadha aw yarhamu wa ashara ila lisanihi. Men Allah straffar på grund av denna. Och så pekade han på sin tunga. Bukhari Muslim. Nah. Den här hadithen bevisar att det är rekommenderat att besöka sjuka. Vi har talat om det här tidigare. Kommer ni ihåg att besöka en sjuk person i islam, vad har det för status? Ja? Hög status. Men det definieras som någonting. Farkifaya. Men också det jag vill komma till, att det är en skyldighet. Haqqul muslim ala muslim. Sitt. Det är en av muslimens sex skyldigheter mot den andra muslimen. Att då han blir sjuk ska vi besöka honom. Och här finner vi också en till faida som Ulman nämner. Och det är att profeten a.s.w. gick för att besöka Sa'd ibn Ubada. Och profeten är bättre än honom. Att ledaren eller den lärda personen som har status även går och besöker folket som är under honom. Så att det behöver inte vara tvärtom, att bara de som har en lägre rang i samhället ska besöka de som är bättre, utan det kan även vara tvärtom. Och självklart, det här är något som binder kärleksbanden och brödraskapet mellan muslimerna. Och då blev profeten a.s.w. ledsen då han såg Sa'ds tillstånd och började gråta. Och sahaba radiyallahu anhum tog också till sig och började gråta. Men då så säger han här att det här är någonting naturligt. Det är ingenting som någon straffas för. Att ögat fylls med tårar och att hjärtat finner sorg. Det här är inte tillgjort, utan det här är spontan, mänsklig medkänsla och sorg. Men vad är det då som får personen att straffas? Det är, så sa han, tungan. Och vad menar han då? Att en person börjar skrika, höja rösten och göra dua med negativa saker, eller ifrågasätta ödet och varför Allah gjort si eller så. Det här straffas man för. Och det var det vi sa, det är jätteviktigt när man drabbas av en motgång att kontrollera sin tunga. Vissa, som vi sa, de kan kontrollera sig, men när det kommer till ilska säger de vad som helst. Subhanallah. Även vid ilska ska du kunna kontrollera det och endast säga det som gör Allah Azza wa Jal nöjd. Och han nämner också hadith Osama, samma hadith vi nämnde innan, då profeten a.s.w. förlorade hans barnbarn. Den hadith vi nämnde precis innan här. Och då så började profeten a.s.w. gråta. Han började gråta, hans ögon fylldes med tårar. Och då så sa man, ja Rasulullah, vad är det här för någonting? Så vad gråter du? Och då så säger han, hadihi rahma. Det här är barmhärtighet som Allah azza wa jal har satt i hans tjänares hjärta. Wa inna ma yarhamu Allahu min ibadihi ar-ruhama. Wa Allah har rahma, alltså nåd, mot de nådiga från hans tjänare. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så här finner vi att naturlig sorg är någonting som man inte klandras för. Du drabbas av en motgång, någon kär person dör, någon katastrof händer och du gråter. Det här tyder på att man har ett mjukt, ett friskt hjärta som är fyllt med rahma. Det är ett gott tecken att gråta vid motgångar, att gråta då man hör Koranen, att gråta då man tänker på domedagen och helvetet och paradiset, man tänker på sina synder. Det är någonting positivt. Att aldrig gråta, att hjärtat är som en sten, är en väldigt, väldigt dålig tecken. Och så nämner han här att en väldigt fin sak, att Allah ger rahma till dem av sina tjänare som ger andra rahma. Innama yarhamu Allahu min ibadihi rahama. Vill vi inte Allah ha Allahs rahma? Vill vi inte vara från rahama, de som Allah azza wa jalla förbarmar sig över? Tayyib, hur ska vi få Allahs rahma? Vi ska ha rahma mot andra. Kama tudin tudan. Så som du är mot andra är Allah mot dig. Jazaan wifaqa. Det kommer tillbaka till dig. Och det här är en generell princip som genomsyrar islam. Att så som du är mot människor kommer Allah att vara mot dig och ännu mer. Är du förlåtande mot folk? Allah är förlåtande mot dig. Barmhärtig mot folk, mot djur, Allah är barmhärtig mot dig. Är det inte så? Till och med haditherna. Mannen, kvinnan som gav vatten till en hund. Blev hon inte förlåten för hennes synder? Eller hur? Hon hade rahma mot en hund. Det som tar bort någonting farligt från vägen. Vad är det som får honom att göra detta? Det är rahma i hans hjärta. Att ingen annan ska skadas. Det leder till förlåtelse. Det leder till Allahs rahma. Så då man är barmhärtig mot andra, så får man även rahma mot Allah azza wa jalla. Man får rahma tillbaka från Allah subhanahu wa ta'ala. Han nämner också hadithen från Anas radiyallahu anhu, där Rasulullah alayhi salatu wa salam kommer till hans son Ibrahim radiyallahu anhu. Och hans son Ibrahim kämpar för livet. Alltså han höll på att dö. Och då började profetens ögon alayhi salatu wa salam att fyllas med tårar. Och då så sa Abdurrahman bin Auf, wa anta ya Rasulullah. Alltså gråter du också ya Rasulullah? Och då så sa han, ya bin Auf, det är rahma. Och sen så säger han då, inna al-aynayn tadma'u. Ögonen fylls med tårar. Wal qalbu yahzanu. Och hjärtat fylls av sorg. Wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna. Och vi säger bara det som gör våran herre nöjd. Wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Och vi är väldigt ledsna över att lämna dig ya Ibrahim. Och denna hadith är i Bukhari. Ja. Här finner vi berättelsen om då profetens son alayhi salatu wassalam dog. Och det sägs ju att hans son var bara 16 eller 18 månader. Hans son här var bara 16 eller 18 månader. Vad var det som hände den dagen han dog? Är det någon som vet? Någonting som hände för några dagar sedan. Precis, det var sol- eller månförmörkelse. Det vid den här händelsen. Då hans son dog radiyallahu anhu. Men då samma sak då, han grät. Och han säger då att det här är rahma. Hjärtat känner sorg. Det här är någonting naturligt. Men han säger då, men vi säger bara vad som gör Allah nöjd. Alltså, det blir haram och fel om man gråter och börjar säga förbjudna saker. Men, alhamdulillah, så länge man kan kontrollera sin tunga så är det någonting bra. En fråga. Profeten a.s. hade flera barn. Hur många barn hade han sammanlagt? Ska vi se vad ni kan. Sammanlagt. Längst bak. 7, accent. Hur många pojkar? 3. Och hur många flickor? 4. Tayyib. Vad heter hans söner? Okej. Och? Qasim Ibrahim och Abdallah, mashallah, ahsan. Qasim, Abdallah och Ibrahim. Och profetens kunniga alayhi salam, han smeknamn är Abul Qasim, den förstfödde sonen Al-Qasim Ahsant. Och hans döttrar, vad heter de? Fyra döttrar. Allmänbildning, är det? Fatima, Umm Kulthum, Zainab, Ruqayya, Ahsant. Fatima, Ruqayya, Umm Kulthum och Zainab. طيب. Vem var mamma till alla dessa barn? Eller en kvinna var mamma till alla förutom ett barn? Ja? Safia? Nej. Khadija var barn, mammoder till alla förutom vilken? Ibrahim. Och vem var mamma till henne? Maria al-Qubtiyya, hans konkubin. Hans konkubin Maria al-Qubtiyya, som han då fick Ibrahim med namn. Och som han hade alla profetens barn alaihissalam dog före honom. Förutom vem? Fatima radiallahu anha. När dog hon? 6 månader efter honom, som det nämndes i hadithen. Allahu musta'an. Och det är också en sak som han alla tänker profeten a.s. Han bär ansvaret av att göra da'wa till hela mänskligheten. Människor och jinner på sina axlar. Är det inte ett stort ansvar som tynger människan? Han var krigsledare, han var domare, han var den som skulle försona mellan folk. Han är så mycket att stå i. Och han förlorar 6 av sina barn. Som han alla. Men trots det så sa de, han var den gladaste människan. Det var enda gången de såg honom med ett leende på ansiktet. Subhanallah. Än i vissa dagar de genomgår, förlorar ett barn, de drabbas av depressioner, kanske livet ut. Här har vi en man som drabbas av att han förlorar 6 av sina barn. Men trots detta så är han, mashallah, den lyckligaste människan som gått på jorden. För han vet att de, inshallah, ändå hamnar på en bättre plats. Han har den här tryggheten hos Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Nästa kapitel. Kapitlet att inte avslöja någonting negativt från personen som dött. Och där berättas det från Abu Rafi' Aslam Mawla Rasulillahi alaihi salatu wassalam, att Rasulullah alaihi salatu wassalam sa att den personen som tvättar en avliden ska dölja. Fakatam Ali kommer att bli förlåten för sina synder 40 gånger, berättad av Al-Hakim. Den här hadithen handlar om den personen som har ansvar av att förvalta och ta hand om den avlidnes kropp. Det är ett jättestort ansvar i islam. Och ni vet, den ska tvättas och sen ska den lindas in och sen ska man då begrava den. Men att tvätta den avlidne personen är ett jättestort ansvar. Och den personen har en form av tystnadsplikt baserat på denna hadith. Han ska dölja personens brister. Och då säger Sheikh Uthaymin här, 2 sorters brister. De synliga, eller tillståndet, och de bristerna i kroppen. Yani, han säger till exempel en person tvättar någon och ser dåliga tecken. Som kanske mörker på ansiktet. Kanske alkohol eller narkotika eller någonting sånt, någonting negativt, då ska han dölja det. Han ska inte gå ut sen och säga tvätta honom och a'udhu billah, han såg ut så här, han har gjort så här, han dog i ett dåligt tillstånd. Nej, absolut inte, du ska inte göra sånt, utan det här är helt hemligt. Och samma sak i kroppen. Ni vet, en person kanske har brister på kroppen, kanske har någon form av hudsjukdom eller någonting, någon buld eller någonting som han döljer, då ska man inte heller gå och berätta det till folk, utan det är yani tystnadsplikt i den här frågan. Men då säger Sheikh Uthaymin förutom motsatsen. Om du ser någonting bra, yani du ser han är död, han till exempel han svinger så här, han pekar med ett finger så. Eller han dör, han har så här nur, smile i ansiktet liksom. Då kan man se det till folk, för det är en bushra. Det är något som glädjer folk. Folk blir glada av att höra såna här saker. Och då är det tillåtet. Och Sheikh Ibn Uthaymin nämner också att den här hadithen bevisar också att en muslim är helig. Alltså han ska respekteras, skyddas både levande och död. Hans heder ska skyddas både då han lever och då han är död. Och han nämner också att endast de som är behöriga ska vara med och tvätta. Även om det kommer en släkting så jag vill vara med, säger ni. Ska inte vara med. Typ om det inte är nödvändigt. Så att han inte ser någonting och sen går och säger till folk. Baserat på denna hadith. Ja. Och hadithen bevisar också dygden av att tvätta de som har dött. Att det finns jättestor belöning i detta. Så vi går vidare till nästa kapitel. Kapitlet att be över den som har dött och att följa hans begravning. Och att kvinnor inte ska göra detta. Nej. Tayyib. Han berättar här från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam har sagt: den som bevittnar en begravning tills man ber över personen kommer att få en qirat. Och den som ber eller bevittnar tills man har jordfäst personen kommer att få två stycken qirat. Och då så sa man: vad är en qirat? Och då så sa han: liknande två enorma berg. Yani av belöning. Och den är hadith i Bukhari och i Muslim. Nah. Här finns det belöningen i att följa en begravning. Det är två frågor här. Ett, att be för personen, vilket man oftast gör i moskén eller utanför moskén. Och två, att sen följa personen tills man jordfäster personen. Okej? Okay? Om man bara ber salat al-janaza, vilket både män och kvinnor kan göra, så får man en qirat, ett helt berg av belöning. Och det nämndes i vissa hadithen större än Uhud. Uhudberget i Medina. Yani, mashallah, så mycket hasanat, så mycket belöning för att be en salat al-janaza. Men sen om du följer begravningen tills man jordfäster, så får du två stycken berg. Och en av sahaba, Abdullah bin Umar, han kände inte till den andra delen av hadithen. Så han brukade bara be och så gick han. Så de fick gå och begrava personen. Andra följde med, han följde inte med. Tills Abu Huraira sa till honom: men profeten Ali satt och sa, om du följer med, du får två qirat. Och då säger Abdullah bin Umar: hur många qirat har vi inte förlorat i vårt liv? Ja, det är baserat på att vi inte visste. Subhanallah. Och ni vet också i muslimska länder som är Medina, där sahaba bodde, det är väldigt enkelt. Alltså du ber i moskén, sen går de och begraver i el-baqi, alltså som ligger typ 50 meter från moskén. Alltså det tar 3-4 minuter att gå till begravning. Så att det är en väldigt enkel process. Här i Sverige är det svårare. Du ska be kanske här i Rinkeby, som skulle åka och begrava personen alldeles innan stan. Men ju svårare, inshallah, ju mer belöning får man. Och att man också visar liksom omtanke till familjer, man är där och man ber och så vidare. Och som ni kommer att höra också, belöningen av att många ber för en person ökar också chansen till att personen blir förlåten. Nej. Men det finns ett villkor också, och det är det som nämns i nästa hadith. Där så säger Rasulullah alaihissalam att den som följer en begravning för en muslim med iman, han har iman, tro och ihtisam, hopp och belöning, och han är med honom tills man har bett över personen och man är färdig, och sen går tillbaka, kommer att gå tillbaka med två qirat, yani stora som Uhud, till slutet på hadithen. Så här nämner profeten alaihissalam ett villkor. Det är inte bara att du är med på begravningen, du följer begravningen på grund av familjen eller nej, för Allahs skull. Iman, för att det här är från islam, ihtisab, du vill ha Allahs belöning i detta. Har du inte detta så får du inte den här stora enorma belöningen av två berg med belöning. En annan hadith som också bevisar dygden av att följa begravningar, och den hadithen säkert har hört, är då profeten alaihissalam sa till sahaba: vem av er fastar idag? Och då så sa Abu Bakr: ja. Alltså, vem av er har besökt en sjuk idag? Då säger Abu Bakr: ja. Vem av er har följt en begravning idag? Abu Bakr säger: ja. Vem av er har matat en fattig idag? Abu Bakr säger: ja, ja. Och då så säger profeten alaihissalam att de här fyra egenskaperna samlas inte en person under en dag, förutom att han är från paradisets folk. Yani, hur kan man göra så här mycket skäl på en och samma dag? Fastar, du går på begravning, du besöker sjuka och du matar fattiga, mashallah. Följt upp med att göra goda gärningar. Han nämner sen hadith om Atiyya radiyallahu anha, där hon säger att vi förbjöds från att följa begravningar. Men walam yu'zam alayna. Men det betonades inte. Förbudet betonades inte. Muttafaqun alayh. Att be över en avliden person är både för män och kvinnor. Det finns inget förbud för kvinnor att be över en avliden person. Men sen när man bär den avlidne till begravningen, att då följa själva begravningståget och sen jordfästningen, att närvara, är det här tillåtet eller förbjudet för kvinnor? Det är frågan. Och här förstår vi av denna hadith att de förbjöds. De förbjöds, men hon sa gärna, det betonades inte. Och därför säger de flesta av ulema att det är typ starkt ogillat att kvinnor ska följa begravningståg. Starkt ogillat. Och vissa ulema, de säger att nej, det är haram. Som Ibn Uthaymin och vissa säger, det är inte alls tillåtet. Wallah alam. Och det säkraste är att de inte gör det. Och då nämner ulema orsaken, och det är att de kanske har blivit väldigt känslosamma och börjat skrika och så vidare. Sista kapitlet. Uppmuntran att många närvarar vid begravningsbönen, och att man har tre eller fler rader för de som ber över den som då gått bort. Och där berättas det från Aisha radiyallahu anha att Rasulullah alayhi salatu wasalam säger att det finns ingen person som dör och sen så ber en umma, en grupp muslimer, över honom som når 100 personer, och de alla medlar för honom, förutom att deras medling kommer att accepteras, berättade muslim. Och hadith ibn Abbas, där så säger han alayhi salatu wasalam att det finns ingen muslim som dör och 40 män ber för honom som inte sätter någonting vid Allahs sida, förutom att Allah kommer att acceptera deras medling. Och i den sista hadithen i kapitlet så nämndes det att från Marthad ibn Abdullah, där man sa att Malik ibn Hubeira radiyallahu anhu berättade att de bad över en janaza och det kom inte så mycket folk, så man ställde dem i tre rader. Och så sa han att Rasulullah alaihissalam sa att den personen som det bes över, alltså tre rader människor, faqad awjab, yani han har yani fått typ awjab lahu al-jannah, yani paradiset är garanterat för honom. Alla dessa tre hadither tyder på en väldigt viktig sak, och det är att det är rekommenderat att så många som möjligt ber över den muslimen som har dött. Ju mer folk som ber, ju bättre är det. Och ju mindre folk som ber, ju sämre är det självklart. Så här nämndes i haditherna, ena hadithen nummer 40 och andra nummer 100. Okej? 40 eller 100 personer. Och då säger ulema att de är inte bokstavliga, utan det handlar om antal. Alltså ju mera, ju bättre. 40 är bra, 100 är bättre, 200 är bättre och så vidare. Men de ska ha vissa egenskaper. Och den viktigaste egenskapen för att Allah ska acceptera deras dua, la yushrikuna billahi shay'an. De dyrkar ingenting annat vid Allahs sida. Yani de är ahlu tawhid, folk som särskiljer Allah i sin ibada. Inte ahlu shirk och ahlu khurafat, yani folk av innovationer och shirk och liknande, utan det är folk av tawhid. Det är deras dua som accepteras av Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämndes ordet shafa'a. Allah kommer att acceptera deras medling. Och då säger här ulema som Ibn al-Taymin, medling betyder här deras dua. Det betyder deras åkalla. För när du ber janaza, begravningsbönen, du läser först fatiha, eller hur? Fyra takbirat, först fatiha. Andra takbir, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Och tredje takbir, vad gör du för någonting? Dua. Och det är det som dominas med shafa'a. Att du ber att Allah ska förlåta personen, Allah ska ge personen jannah och så vidare. Genom om det är 40 eller 100 personer som är från ahlu tawhid, kommer Allah inshallah acceptera deras dua. Genom Allah kommer att ge personen paradiset. Och i den andra hadithen också att det då rekommenderat att de är uppradade, alltså flera rader, alltså mera folk. Samma sak där. Och här nämner Ibn Uthaymin också en tillfälle, och det är att man ska vänta till så mycket folk som möjligt kommer. Man säger till exempel i muslimska länder, de kanske ska be över en person i en moské. Men de från andra moskén, de ber ju samtidigt, de vill också komma och be. Så de avslutar bönen nästan samtidigt. Imamen kan, efter salam, ställa sig upp och säga janaza. Vi ber. Men då kommer de inte hinna, eller hur? Och då blir det mindre folk som ber. Yani det är rekommenderat att han väntar. Inte måste, men rekommenderat. Så att så många som möjligt ber över personen. Nej. Och som han har ibland, det är tecken på att en person är rättfärdig. Jag vet inte om ni har sett det här på YouTube. Har ni sett till exempel Ibn Ibbas begravning? Har ni sett det? Ja, subhanallah. Det är, du ser Kaaba, du tror att det är hajj nästan. Ja, subhanallah. Så mycket folk. Och det är inte hajj-säsong. Eller folk reste från hela världen dit för att be över honom, subhanallah. Det är en stor imam. Det är en shahad. Vad ska vi då säga här? 40 personer. Kanske nästan 100 000-tals personer kommer att be över en person. Vi är Allahs vittnen på jorden. Om vi vittnar om att en person är god, då är han inshallah god hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är det man ska eftersträva. Försöka dö ett gott tillstånd, bli älskade av människor, rättfärdiga människor kommer till din begravning, rättfärdiga människor gör dua för dig när du har dött. Så inshallah Allah accepterar din deras dua och du blir förlåten och du ligger där i graven. Det är det man ska eftersträva, att bli älskad av Allah azza wa jalla. Och då blir man också älskad av människor. Och då kommer de på din begravning. Och mashallah, man blir ärad på det här sättet. Och vi avrundar för idag. Och om ni har några frågor så kan vi tala om. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nej, det nämns här att han blir förlåten 40 gånger. Han blir förlåten 40 gånger. Och alla har exakt vad som menas med kanske 40 gånger under hans liv eller som 40 förlåtelser. Han kommer i alla fall att bli förlåten för sina synder. Och alla har.